Hej och välkomna till semesterpoddarna i vänliga Vetlanda-podden. Jag heter Jonas Lindell och det här är min historia. Några av mina vänner har tidigare sommarpratat i vänliga Vetlanda-podden och de gjorde det riktigt bra. Inspirerad av dem så kändes det lite kittlande att ställa upp. Kommer min historia vara lika intressant att lyssna till som deras? Det var en av tankarna som for genom mitt huvud. Samtidigt känner jag mig smickrad över att få frågan och svaret att tacka ja till att sommarprata här växte fram till en självklarhet. Viljan att lyckas var större än rädslan att göra fel. Och just det citatet återkommer jag till. Jag är hemvändare och bor strax utanför Näshult på min egna gård som jag köpte för några år sedan. Jag arbetar som polis och har sedan hösten 2017 varit chef för lokalpolisområde Höglandet, vilket innebär Tranås, Aneby, Nässjö, Eksjö, Sävsjö och Vetlanda kommun. Jag är uppvuxen i Nye, söder om Vetlanda, tillsammans med min pappa Jonny som var polis i Vetlanda. Min mamma Lena som ägnar sitt yrkesliv åt äldrevården och faktiskt fortfarande som 73-åring jobbar som timanställd, vilket är imponerande. Och slutligen mina två syskon Anna och Anders. Både Anna och Anders jobbar även de som poliser idag, så vi är en riktig polisfamilj. Och just polis är något som jag har haft som mål att bli under större delen av min uppväxt. Min uppväxt var trygg. Nye är ett samhälle på några hundra invånare där alla kände alla. Vi hade egen skola och affär och fotboll där spelade vi i grannbyn Farstorp. Vi hade en asfalterad tennisbana som vi spelade mycket på. Det var roligt, även om vissa bollar studsade galet då den ändrade karaktär efter att kärlen gått ur efter varje vinter. På vintern var det bandy på Kyrskulle som gällde och ett annat åk i Kättisås blev det också. En idyll skulle nog en del säga, och det var det nog. Jag tog redan som ung en ledande roll i olika sammanhang. Jag var till exempel ledare i fotboll för Farstorps P10-lag under några år och förärades ett år på 90-talet med ett pris som årets ledare. Med en tydlig målsättning att bli polis så snabbt som möjligt så sökte jag till social linje på gymnasiet som var tvåårig på den tiden. Det var som en förkortad version av samhällsvetenskaplig linje. Nu finns inte den linjen kvar och när jag gått ut gymnasiet så valde jag att läsa ytterligare ett påbyggnadsår med samhällsinriktning för att komma upp i de tre års gymnasiestudier som det pratades om skulle krävas. Jag trivdes i skolan och gick ut gymnasiet med hyfsat bra betyg. Efter skolan hägrade värnplikten som jag påbörjade endast några veckor efter att påbyggnadsåret var avslutat. Under cirka 25 års tid har jag bott på andra ställen i Sverige än i Vetlanda kommun. Därav min inledning om att jag är hemvändare. Jag gjorde min värnplikt på Gotland som kompanibefäl på en stridsvagnspluton. Tanken var att söka till polisen direkt efter lumpen, men precis då införde man antagningsstopp till polishögskolan så jag fick justera mina planer lite grann. Jag trivdes bra i det militära, så varför inte hänga kvar i Försvarsmakten och söka till officershögskolan istället? I vart fall till antagningsstoppet till polisen upphörde. Sagt och gjort. Jag kom in på officershögskolan och flytten bara till Linköping där skolan pågick under två år. Roliga år, där stort fokus låg på ledarskap. Teori varvades med praktik och jag tyckte livet var toppen. Jag lärde känna människor som jag än idag umgås med. Efter examen som fänrik gick flytten till Skövde där jag fick anställning som yrkesofficer. Ett fantastiskt roligt och givande jobb där jag som en del i ett team utbildade unga vuxna som gjorde sin värnplikt. I allt från militär grundtjänst till specialistfunktioner inom stridsvagnskompaniet. Jag läste till löjtnant på Karlbergs slott i Stockholm, men tanken på att bli polis fanns där någonstans i tankarna hela tiden. Och det blev otaliga samtal i bastun hemma i Nye tillsammans med pappa när jag var hemma på besök, där vi pratade om hur jag skulle stärka mina chanser att komma in. Dessutom började man diskutera ett obligatorium för utlandstjänst i Försvarsmakten, vilket inte alls funkade för mig som med min dåvarande flickvän och sedermera barns mor börjat drömma om att skaffa familj. År 2000 gjorde jag slag i sak och sökte till polisen och kom in. Samma år föddes vår äldsta son Elliot. Med Elliot endast några månader gammal gick flyttlasset till Stockholm för att gå polishögskolan som då huserade ute på Sörentorp. Äntligen skulle jag uppfylla mitt mål att få bli polis. Min syster Anna hade redan börjat utbildningen ett halvår tidigare så jag hade viss information om vad som väntade. Även denna utbildning var fantastiskt rolig. Juridik, polispraktik, beteendevetenskap, skytte, självskydd, akutsjukvård och bilkörning var några av ämnena som stod på schemat. Till er där ute som funderar på att söka till polisen men ännu inte gjort slag i saken. Gör det. Ni kommer inte att ångra er. Utbildningen är jätterolig. Ni är mer behövda än någonsin och polisen växer och ska bli ännu fler. Ni kommer göra skillnad i människors liv varje dag och ni kommer att uppleva saker varje arbetspass som andra inte upplever under hela sitt liv. Efter 2 roliga år i Stockholm väntade en ny flytt. Jag fick placering i Jönköping efter min polisexamen, så dit gick flyttlasset. Jönköping var en helt ny stad för mig. En stad jag mest åkte igenom när jag åkte till Nye för att hälsa på föräldrarna under tiden jag bodde i Skövde. En stad jag mest sett och upplevt från E4 och Riksväg 40. Det blev nästan 20 år i Jönköping och jag trivdes där. En underbar stad med närhet till det mesta och inte minst Vättern. Efter något år i Jönköping så föddes vår andra son Elton. Det första året efter aspiranttjänstgöringen blev jag placerad i en resursgrupp som jag skulle jobba i Vetlanda. Under några år hade det slutat ganska många poliser här, så vår uppgift blev att bemanna Vetlanda och jobba med den lokala problembilden. Pappa var närpolischef i Vetlanda på den tiden, så det var speciellt att möta honom på stationen nu när jag själv var färdig polis. Efter några år som polis i yttre tjänst började jag jobba på ledningscentralen i Jönköping som ledningsbefäl. Under vakthavande befäls ledning så ansvarade jag för att koordinera och styra patrullerna i länet mot de jobb som ringdes in till polisen. Jag gick vidare efter några år och började jobba med spaning. Jag ingick och senare ledde ett team av spanare som jobbade mot grov organiserad brottslighet. Detta var ett av de mest spännande och givande jobben jag haft. Efter att tips och underrättelse analyserats så beslutade vår operativa ledningsgrupp om vi skulle jobba mot ett visst problem. Oftast jobbade vi mot grova narkotikabrott, vi spanade i vissa grova våldsbrott men då och då även mot vardagsbrott. Vi jobbade oftast i ett ärende i taget och följde olika individer som var intressanta för oss. Vi åkte dit de åkte och kartlade de här personerna in i minsta detalj. Åkte de till Göteborg, då följde vi med. Långa dagar och inte sällan övernattning i en stad man inte planerat sova i när passet startade. Allt i syfte att förstå deras nästa drag och se deras mönster och då kunna gripa dem när de till exempel skulle hämta eller lämna ett parti narkotika. Jag trivdes och hade egentligen inga planer för hur min yrkeskarriär skulle te sig efter detta. 2013 blev jag chef för länskriminalen i Jönköpings län. Min dåvarande enhetschef Ann-Louise Kämpe trodde på mig och gav mig chansen att vara tillförordnad chef under drygt 1 år, vilket var mycket lärorikt och spännande. Jag hade inte varit chef på indirekt nivå tidigare, det vill säga chef över andra chefer, så detta var väldigt nytt och jag lärde mig massor. Tack Ann-Louise för det förtroendet, för här någonstans tog min chefskarriär fart på allvar. Jag hade i min sektion kriminaltekniska gruppen, grova brottsgruppen, bedrägerigruppen och brottssamordningen. Under min tid på länskrim påbörjades det nationella arbetet med att polisen skulle slås ihop till en myndighet. Från att ha varit 21 länsmyndigheter i landet skulle vi nu bli en myndighet. Många arbetsgrupper startades upp för att bygga den nya organisationen och jag var med i en nationell arbetsgrupp tillsammans med några andra länskrimchefer och chefer från dåtidens SKL, Statens kriminaltekniska laboratorium i Linköping, som hade till uppgift att arbeta fram hur dagens NFC skulle se ut. NFC står för Nationellt forensiskt centrum och ersatte SKL i den nya myndigheten. Den 1 januari 2015 var en stor dag för svensk polis. Vi blev en myndighet med allt vad det innebär i form av en omorganisation som skulle inrättas, nya chefer som skulle tillsättas, verksamhet som skulle likriktas och allt skulle göras samtidigt som vi skulle lösa vårt viktiga samhällsuppdrag. En hel del kritiker fanns som tyckte att det var bättre förr. Men var det verkligen det? Eller är det så att vi kommer ihåg det som var bra från en svunnen tid men inte det som inte funkade? Dagens polis är klart mer rustad att möta de samhällsutmaningar vi har idag än den polis vi hade före 2015. Vi har utmaningar idag också. Jag säger inte något annat. Men vi kan som en myndighet hjälpas åt över hela ytan på ett mycket lättare sätt. Vi jobbar på ett likformigt sätt. Våra system är synkade och gränserna och murarna är diffusa. I den gamla myndigheten till exempel kunde jag i Jönköpings län inte läsa en polisanmälan om ett brott i Kronobergs län utan att först ringa till Kronoberg och be dem skicka över den anmälan. De kriminella känner inte av länsgränsen och det gör inte vi heller nu mer. Det finns såklart saker från förr som var bra, men jag är säker på att det var rätt väg att gå när vi bildade en myndighet 2015. I den nya myndigheten fick alla chefer söka nya tjänster och jag blev då chef för underrättelsetjänsten i Jönköpings län, eller polisområde Jönköping som det nu kallas. Ett viktigt och spännande uppdrag där vi tog emot tips och underrättelser, bearbetade dem så att de kunde användas i vår operativa verksamhet, delgav dessa till en resurs som bäst kunde göra något åt saken. Vi tog även fram och presenterade lägesbilder för våra högre chefer inför deras beslutsfattande. Arbetet kunde röra sig om allt från tips om trafikbrott till tips om grova våldsbrott och grova narkotikabrott. Samtidigt hände något stort i vår omvärld. Den så kallade flyktingkrisen kulminerade under andra halvan av 2015 när ett stort antal flyktingar och migranter sökte sig till EU för att söka asyl. En kollega till mig hade fått jobb som enhetschef på Migrationsverket och efter samtal med honom så sökte även jag en tjänst som var utlyst. Jag kände att detta skulle vara en unik möjlighet att få lära känna en ny verksamhet inom ett område jag inte kunde något om och samtidigt göra stor skillnad i samhället. Jag fick jobbet som enhetschef för boendeenheten på Migrationsverket i Jönköping. Enheten jag var chef över ansvarade för alla flyktingboende i Jönköpings län där vi som mest hade cirka 7000 platser. Vi jobbade med upphandling och uppstart av nya boende, placering av nyanlända asylsökande och samverkade med lokalsamhället och de som drev boendena. Arbetet på Migrationsverket var spännande och utvecklande. Det krävdes empati, tydlighet, tålamod och ett stort mått av nyskapande tänk. Målsättningen var dock inte att för alltid lämna polisen. Jag är polis och det är en del av min identitet. Jag ville tillbaka till en funktion där jag fick ta med mig både ny och gammal kunskap, men också till en funktion där jag fick fortsätta att leda andra chefer. 2017 lystes tjänsten som chef för lokalpolisområde Höglandet ut och jag sökte och fick jobbet. Uppdraget som chef för lokalpolisområde Höglandet har varit och är både givande, utmanande och ibland känslosamt. Det är givande att känna att vi gör skillnad i samhället med det arbete vi utför. Att få vara med och påverka polisen och lokalsamhället till det bättre. Att se medarbetare utvecklas och nå nya mål. Samtidigt utmanande och frustrerande att till exempel känna att vi inte räcker till. Att brottsutvecklingen ofta ligger steget före och att känna att vårt arbete inte alltid får den effekt vi önskar. Till exempel när vi gripit någon som enligt oss släpps ut alldeles för snabbt. Känslosamt genom alla de tragedier som vi i vår verksamhet blir en del av. Framförallt där barn är drabbade på ett eller annat sätt. Eller när medarbetare utsätts för våld och hot eller skadas i tjänsten. Ja, det är ett brett och händelserikt uppdrag att vara chef för ett lokalpolisområde. Lokalpolisområdet har en viktig roll i polisens del av 112-uppdraget. Vi bemannar radiobilar som åker på larm där en av utmaningarna för oss på Höglandet är den stora geografiska yta som vi ska täcka. Höglandet är stort och det är mycket landsbygd. Det är 6 kommuner och stora avstånd. Vi gör så gott vi kan för att sprida ut våra resurser, men vi kan av förklarliga skäl inte vara överallt alltid. Och just detta med våra framkörningstider har jag ibland fått förklara. Polisen ska vara ute i samhället och jobba dygnets alla timmar. Vi ska jobba brottsförebyggande, uppsökande, vi ska jobba med trafik och såklart åka på larm. Och det ska vi göra över hela vår geografiska yta. Så om något händer i Vetlanda så är det inte säkert att patrullerna är i Vetlanda just då. De kan till exempel vara i Kvillsfors på ett skolbesök eller i Näshult och ha en trafikkontroll. Och då har de ju såklart en framkörningstid för att komma till jobbet i Vetlanda. Ett annat ansvar vi har är att jobba med mängdbrottsutredningar, eller det som i folkmun kallas vardagsbrotten. Och att utreda brott som allmänheten anmäler är viktigt såklart både för den enskilde som blivit utsatt för ett brott och för förtroendet för polisen. Polisen är den myndighet som har högst förtroende bland medborgarna, vilket såklart känns bra, men det är också väldigt viktigt att det är så i ett rättssamhälle. I länder där förtroendet för polisen och rättsstaten är lågt bildas ofta parallellsamhälle, vilket vi på vissa platser även i vårt land kan se tendenser till. Det är dessa områden som vi kallar för utsatta och särskilt utsatta. Lyckligtvis har vi inga utsatta områden på Höglandet. Att vi har förmågan att åka på larm och att vi utreder de brott som anmäls är därför helt centrala i vårt uppdrag. En annan del av vårt viktiga uppdrag är att jobba med service där till exempel passverksamheten ingår. Som en del av er säkert känner till blev efterfrågan på pass oerhört stor efter pandemin och väntetiden att få en passtid var på sina håll nästan ett år. Vi har nu, eller rättare sagt personalen i våra receptioner har nu jobbat bort de värsta köerna och det är nästan till normalläge som råder. Så har du behov av att boka en resehandling så finns det lediga tider i närtid. Områdespolisverksamheten är en annan del av lokalpolisområdets viktiga verksamhet. Det är poliser som är geografiskt knutna till en kommun med ett mer utpekat ansvar att jobba brottsförebyggande och kontaktskapande. De är ju såklart poliser och åker på vissa larm och ingriper vid brott också, men tanken är att de ska vara mer knutna mot en kommun som de lär känna väl. Vi har områdespoliser som är knutna till alla våra kommuner på Höglandet. I Vetlanda är de 4 områdespoliser med ansvar för Vetlanda och Sävsjö kommun. Alla poliser i yttre tjänst arbetar med trafikövervakning. Antingen planerat eller när tid medges. I Sverige har vi internationellt sett väldigt låga dödstal i trafiken. Förra året omkom cirka 220 personer. Vår nollvision i Sverige säger att vi ska jobba för att få så få döda och svårt skadade i trafiken som möjligt. Och då är polisens arbete viktigt. Om till exempel medelhastigheten sänks på de svenska vägnäten med 2% så minskar antalet döda i trafiken med 10%. Så om vi genom vår trafikövervakning lyckas sänka medelhastigheten bara med några kilometer i timman så kan vi rädda 20 människoliv varje år. Forskning visar också att det är just hastigheten som är den enskilt största orsaken till döda och svårt skadade i trafiken. Därför är det viktigt att polisen genomför kontroller på de vägar med högst hastighet, för det är där olyckorna med svår utgång oftast sker. Vi ska såklart kontrollera hastigheten utanför skolor och i villaområden också, men där sker väldigt få olyckor med svåra personskador. Ofta får vi poliser frågan om vi inte har något viktigare för oss än att stoppa vanliga medborgare. Och svaret är, nej, just då har vi inte något som är viktigare än att försöka minska antalet döda i trafiken. Vi är nästan 150 anställda i lokalpolisområdet och jag är stolt över den verksamhet vi bedriver. Varje dag, dygnets alla timmar, när du och jag gått och lagt oss, firar midsommar, jul eller nyår, jobbar min personal för att göra din och min vardag tryggare och säkrare. Att utreda det brott du anmäler eller hjälpa dig att få en resehandling till din kommande semester. Till er som jobbar inom polisen vill jag uttrycka min beundran och tacksamhet för det arbete ni utför. Det har under de år jag varit chef för Höglandet varit några händelser som sticker ut lite extra och som såklart påverkat också mig. Jag tänker till exempel på de 2 händelser i Vetlanda de senaste åren som verkligen satt lilla Vetlanda på kartan. Knivskärningen i mars 2021 och mordet på en ung kvinna i oktober 2022. I mitt uppdrag är det viktigt att inte gå in i dessa ärenden och lägga mig i. Jag var av en händelse i utkanten av Vetlanda när larmet om knivskärningen inkom. Stationsbefälet Eksjö ringde mig bara någon minut efter att vi gripit gärningsmannen och gav mig en lägesbild. Jag begav mig till resecentrum dit jag visste att ett yttre befäl befann sig. Jag ville bara kort möta honom och se att han var okej om jag kunde göra något. Snabbt insåg jag att de hade full koll på läget och att jag behövde sin annan roll på en annan plats. Yttre befäl, yttre personal och utredarna och den personal som har att hantera detta gör det så mycket bättre utan att jag är där och petar. Jag måste försöka hålla mig på en strategisk nivå och hantera andra frågor, såsom det trygghetsskapande jobbet, att jobba med media och att samverka med till exempel kommunen. Efter dessa händelser har frågan om tryggheten i Vetlanda diskuterats i flera forum. Jag har full respekt för att händelser som dessa påverkar känslan av trygghet. Detta är något vi tar på stort allvar och jobbar hårt för att förebygga. Vi gör det i forum med kommunen, till exempel ett forum som benämns EST, Effektiv samordning för trygghet, där polisen genom vår kommunpolis tillsammans med kommunen identifierar och åtgärdar saker i samhället som kan förbättra tryggheten. Det kan vara att vi får information om en plats som upplevs otrygg och där forumet sedan diskuterar hur man kan öka tryggheten på just den platsen. Kan vi sätta upp belysning? Kan vi påverka sikten på platsen genom att till exempel klippa en häck? Kan vi stänga ner wifi på publika platser en viss tid på dygnet så att det inte blir en oönskad samlingsplats? Ja, det här är exempel på åtgärder vi vidtar tillsammans med kommunen för att öka tryggheten. När man pratar om trygghet är det viktigt att skilja på den upplevda tryggheten och den faktiska risken att utsättas för brott. Vid en jämförelse mellan Vetlanda och andra kommuner av jämförbar storlek, då sticker inte Vetlanda ut när det kommer till utsatthet för brott. Tvärtom har Vetlanda i flera avseenden ett mindre antal anmälda brott än andra. Så risken för att utsättas för ett brott i Vetlanda är liten, även om känslan av otrygghet efter två sådana händelser kan vara påtaglig. Här är det viktigt, tycker jag, att vi som har ett samhällsuppdrag med respekt för den känslan försöker nyansera bilden och inte skapa en otrygghet som är obefogad. Jag försöker leda genom uppdragstaktik där jag sätter ramarna, det vill säga vad vi ska göra. Och där jag och mina gruppchefer ansvarar för att varje medarbetare förstår varför något ska göras medan underlydande chefer och medarbetare bestämmer hur vi gör det. Detta tror jag skapar driv och trivsel hos medarbetarna, vilket i sin tur ger positiva resultat. För mig är uppföljning en viktig del av ledarskapet då jag tror att vi stimuleras av att jobba mot gemensamt uppsatta mål och få möjlighet att se och följa hur det går för oss. Och det är alldeles självklart att polisen som myndighet har krav på oss rörande vårt grunduppdrag. Vi har ett viktigt förtroendeuppdrag att förvalta. Vi får mycket resurser och då är det rimligt att vi blir granskade och levererar det som våra uppdragsgivare vill. Chefer från en viss nivå och uppåt inom polisen har förordnanden på 4 år med möjlighet till en förlängning på 4 år. Jag är nu inne på mitt andra 4-årsförordnande och har 2,5 år kvar innan jag kommer lämna över till någon ny chef. Vad jag ska göra då återstår att se, men jag har ju kvar min anställning inom polisen såklart. Jag är säker på att det finns massor av spännande uppdrag för mig att söka. Jag försöker leva i nuet och göra mitt bästa för att fortsätta utveckla polisen på Höglandet i positiv riktning i några år till. När jag och mina barns mamma delade på oss kändes det självklart för mig att söka mig tillbaka där jag har mina rötter. Jag har sedan gymnasiet flyttat runt på många olika platser och kände mig lite rotlös. Min yngsta son gick på Ryssbygymnasiet utanför Ljungby med inriktning jakt och viltvård. Och ett av mina största intressen det är jakten, så ett naturnära boende gärna med möjlighet att jaga var högt upp på min önskelista. När möjligheten att förvärva grannfastigheten till min föräldragård dök upp så blev jag väldigt intresserad. Tänk att äga och bo på sin egen gård. Tydligen är det bara en gång vart 80:e år som en fastighet som ligger granne med den man redan disponerar kommer ut till försäljning, så här gällde det att vara med. Dessutom hade denna gården en gång i tiden varit ett med den gård som mina föräldrar äger. 1863 delades gården och nu 158 år senare skulle den kunna återföras till ett igen. Men hur skulle jag klara av det själv? En av mina förebilder inom polisen, Stefan Hector, uttryckte vid ett tillfälle att viljan att lyckas måste vara större än rädslan att göra fel. Det är ett motto jag försöker leva efter. Det är okej att misslyckas om intentionen är att göra rätt. Vi måste lära av det som går dåligt och pröva att göra annorlunda nästa gång. Och satsar man inget så vinner man heller inget. Jag köpte gården under våren 2021 och absolut har det varit utmaningar. Och utan mina föräldrars stöd genom råd och hjälp på gården hade det aldrig gått, så till dem är jag evigt tacksam. Gården som ligger i Näshults socken är en riktig idyll. Det är lite som Bullerbyn när man kommer körandes ner för Ekbacken hemma. Mitt och mina föräldrars hus ligger bredvid varandra och på var sin sida om gårdskärnan breder ängarna och skogen på våra respektive marker ut sig. För att på riktigt föra ihop gårdarna igen har jag och min far byggt ihop våra respektive gårdsvägar så att man nu kan köra runt. Ett litet statement att gårdarna på något vis hör ihop igen, men också väldigt användbart. På tomten ligger en gammal skomakarverkstad. När jag flyttade dit så hade den inte rörts på säkert 50 år. En massa saker hade ställts in och blandats med verktyg som användes för att forma läder till skor och skära ut sulor. Här hade tiden stått still. Jag beslutade mig tidigt för att jag ville göra något med verkstaden. En egen gårdspub fick det bli. Jag, min yngsta son och min far la helgerna under våren 2021 på att bygga en pub i 1800-talsstil där all inredning kommer från verkstaden. Målsättningen var att det alltid skulle finnas något att titta på. Att undra vad just detta verktyget användes till. Jag är mer än nöjd med resultatet och det är roligt att använda pubben som numera kallas länsmannapubben när vänner, jaktlag och familj kommer på besök. Jag har haft jakt som fritidsintresse under hela mitt liv. Jag följde tidigt med pappa ut i skogen och deltog vid älgjakten redan som 6-7-åring. precis som min yngsta son följt med mig sedan samma ålder. Att få vara ute i naturen, att känna spänningen när ett drev närmar sig, att smyga på ett ståndskall, att uppleva kamratskapen och värmen bland jaktkompisar. Ja, skälen att jag tycker om jakt är många. På senare år har jakten med hund blivit mer intressant och det senaste tillskottet är lilla Lova som jag hämtade som valp i april. Hon är en basset och är tänkt att bli en duktig rådjurshund. Sedan tidigare finns en jämthund, en gråhund och en blandras i hundstallet. Ett annat fritidsintresse jag skaffat mig de senaste åren är paddel. Jag tycker det är jättekul att spela. Jag tycker det är ett roligt och socialt spel som inte tar särskilt lång tid eller kräver långa förberedelser. Jag har också genom padden träffat många nya bekanta i Vetlanda, vilket jag är tacksam för. Jag spelar golf också, och där är ju tiden det tar i anspråk något helt annat. Men även det är kul och socialt. Mellan värnplikten och officershögskolan var jag hemma några veckor i Vetlanda. Det var sommaren 1995. Jag och några kompisar hade varit på Stadshotellet en lördagkväll och som vanligt skulle den avslutas med en kebab vid kebabvagnen på torget. När jag tågade ut på torget i riktning mot maten fick jag syn på en tjej som jag sett tidigare men aldrig pratat med. Jag visste att hon var något år äldre än mig och jobbade som frisör i stan och jag tyckte hon var jättesnygg. Med lite stärkt självförtroende gick jag fram och började prata med henne. Jag tog mig modet att fråga om jag fick bjuda henne på en dejt. Och fick till svar, om du vågar ringa mig när du är nykter, då har du en dejt. Jag minns inte om jag fick hennes telefonnummer eller om jag letade reda på det själv dagen efter. Men numret hade jag och nervös över samtalet var jag. Men jag levde nog redan då efter devisen att viljan att lyckas måste vara större än rädslan att göra fel. Jag ringde och fick min dejt. Vi träffades några gånger den sommaren men jag skulle iväg på annan ort för officerstudier och vi tappade kontakten. Det visade sig senare att våra vägar skulle korsas igen, fast långt senare. För 2 år sedan kände jag mig redo att gå in i en ny relation. Men hur gör man det? Jag hade ju inte dejtat på 24 år, sedan 1997 när jag träffade mina barns mamma. Jag pratade en del med några vänner som också hade en separation bakom sig och som nu funnit kärleken till varandra. En av dem sa så här, för vissa så spelas livet som en enda match, för andra är den uppdelad i halvlekar. Den andra halvleken är inte mindre viktig än den första. De hade träffats genom nätdating. Så med intentionen att nu spela andra halvlek gick jag ut på djupt vatten när jag på en icke-nämnd dejtingsida skapade en profil. Ganska snabbt dök upp en kvinna i mitt flöde som bodde i Vetlanda. Hon skrev knappt något om sig själv, mer än att hon gillade kaffe, resa och vin. Hon var vacker och jag swipade höger och fick en matchning. Vi började skriva med varandra och vi kunde ganska snabbt konstatera att vi kände varandra från en annan tid. Kvinnan jag nu skrev med var kvinnan jag dejtat sommaren 1995, Madeleine. Jag bjöd ut henne på en ny dejt så här 26 år senare och denna gången tackade hon ja direkt. Vi träffades några dagar senare och hade en fantastisk dejt och har sedan dess varit tillsammans. Vi har skapat en ny gemensam bekantskapskrets och jag har med henne vunnit många nya vänner som jag är otroligt tacksam för och jag hoppas att hon är den jag får åldras tillsammans med och skapa många nya minnen med. Avslutningsvis tillbaka till polisyrket igen. Du behövs. Vi ska bli många fler inom polisen och behöver just dig. Nu pratar våra politiker om att vi ska nå ett EU-snitt på antal poliser vilket kommer innebära att vår tillväxt kommer att fortsätta i många år till. Så går du i tankarna på att bli polis, vill du ha ett jobb där du gör skillnad på riktigt, ett spännande och viktigt jobb, sök. Du vet inte om du kommer in om du inte söker. Och glöm inte, viljan att lyckas måste vara större än rädslan att göra fel. Med det här vill jag tacka er för att ni har lyssnat och önskar er alla en riktigt skön sommar.
Du har lyssnat på Semesterpoddarna i vänliga Vetlanda-podden. En poddproduktion av Vetlanda kommun.